بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بكم رضا بحول الله تعالى أتبرع قوينهم ني بوك وببير الله سبحانه وتعالى أت يأس بركة توفيق إخلاص والسنلسة och uppriktighet i det som vi gör och att göra det till en nyttig kunskap för oss som gynnar oss i detta liv och i slutändan hjälper oss att komma till det största och högsta målet, vilket är paradiset. Amen. Och den boken vi idag kommer att börja gå igenom är en väldigt vacker bok som heter Al-Fusul fi siratir rasul alihi salatu wassalam. Al-Fusul, man kan säga de olika yani, delarna och berättelserna från profeten Muhammeds historia alihi salatu wassalam. Så ämnet är sira, biografi, historia från profeten Muhammed alihi salatu wassalam. Och den här boken är skriven av Abul Fida Ismail ibn Kithir, en av de stora ulema i islam. Och vi kommer att komma tillbaka senare och tala lite mer om författaren. Och innan vi börjar tala om boken och går igenom förordet på denna bok, så tänkte jag gå igenom lite termer och även ta upp den här frågan: vad har sira för position i islam? Nej. För det första så kan vi gå igenom de här termerna. Ordet sira betyder ju typ en persons tillvägagångssätt, vad en person gör, as-suluk. Skulle ni kunna vara tysta där uppe? Sira är då tillvägagångssättet. Och sira, när man talar om det i den islamiska bemärkelsen, handlar då om profeten Muhammeds liv alaihi salatu wassalam. Vad som hände under hans liv. Allt från hans födsel till hur han växte upp, till hur han blev profet, de tiderna han spenderade i Mekka och sedan i Medina, tills det att han dog alaihi salatu wassalam. Allting under hans liv omfattas i det här ordet sira. Och man brukar också använda ordet shama'il. Och shama'il är en del av sira, kan man säga. En del av profeten Muhammeds liv alaihi salatu wassalam. Och shama'il handlar om profeten Muhammeds utseende alaihi salatu wassalam och hans karaktär. Hans tal, hans sätt att gå, hans sätt att sitta, hans sätt att äta och så vidare. Vilket man kan säga är en gren av den här kunskapen. Och vi har också, när det kommer till sira, det som kallas för al-khasa'is. Och vilket vissa ulema har nämnt i dessa böcker, som Ibn Kathir kommer att ta upp det i denna bok. Al-Khasa'is handlar om de saker som är unika för profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Vad var de unika bestämmelser han fick? Vad är de saker som är unika för honom och för hans umma i detta liv och i nästa liv? Och där har också ulema skrivit många böcker. Al-Khasa'is. Och vi har också en till kategori som kallas för dalail. Böckerna som handlar om bevis på att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam var en sann profet. Dalail al-nubuwa. Som tar upp de här aspekterna av hans profetskap. Vad är beviset på att han var en sann profet? Och även Ibn Kathir kommer i denna bok att ta upp vissa av dessa bevis i slutet på boken. Nej. Och Ni Afan, snälla syster, ni måste vara tysta. Afan, inte denna muhadara. Den som vill prata kan gå ner, kan gå ut. Ihtiram. Går du klippa bort sen? Allah måste. Nästa fråga är, vad är grunden till sira? Vad är källorna till sira? Hur finner vi yani källorna till den här boken? Källorna är först och främst Koranen. I Koranen finns det också en del sira. Till exempel så finner vi i surat Al-Anfal att Allah subhanahu wa ta'ala pratar om slaget av Badr, vilket är en berättelse från sira under profetens liv alayhi salatu wassalam. Vi finner i surat Ala Imran att Allah berättar om slaget av Uhud. Vi finner i surat Al-Ahzab att Allah berättar om slaget av Al-Khandaq och så vidare. Så att många berättelser som är relaterade till sira finns i Koranen. Yani delar av dem. Och sen är de självklart djupare när det kommer till de här böckerna. Den andra stora källan till sira är al-ahadith. Profeten Muhammeds hadither alayhi salatu wassalam. Och då kan man säga att det är den största källan till sira. Och där finner vi också att ulema som har skrivit dessa kända hadithböcker har oftast kapitel som handlar om sira. I Sahih al-Bukhari finns det till exempel böcker som handlar om al-Maghazi, som handlar om profeten Muhammeds strider och den jihad som han gjorde. Vi finner böcker om al-Fada'il, dygder, Fada'il och Sahaba. Där finner vi också då saker som är relaterade till sira. I Sahih Bukhari, Bad al-Wahi, hur började uppenbarelsen? Kitab al-Nubuwat och liknande saker. Så att i dessa hadithböcker finns det jättemånga hadither relaterade till sira. Taib. Och sen också självklart vad som har berättats vidare i tidigare böcker av sira. Det finns väldigt gamla böcker som skrevs av Salaf i sira. Och sedan har ulema gått i deras fotspår och fortsatt att skriva böcker om sira. Ja. Så det här är källorna till sira. Ja. Varför ska vi studera sira? Här kommer vi till en viktig fråga. Och innan vi kanske går in på den frågan är det också värt att nämna att när man talar om islamisk kunskap så kan den islamiska kunskapen delas upp i olika ämnen. Vi har Al-Quran, vi har Tafsir, vi har Ulum Al-Quran, kunskapen om Quran. Vi har när det kommer till kunskapen om hadith, förklaringen på hadither. Vi har sen det som kallas för mustalah al-hadith, yani kunskapen om hur man ska kunna döma en hadith om den är autentisk eller inte. Vi har mycket kunskap som hör till just hadith. Vi har sedan kunskap om fiqh, hur vi ska yani kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi också kunskapen om sira. Det finns många olika kunskaper. Och det är en viktig aspekt och en viktig del av den islamiska kunskapen som vi kommer att tala om nu. Varför ska man studera sira? Varför ska man lära sig sira? Sira, som vi sa, handlar om profeten Muhammeds liv alayhi salatu wassalam. Och profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, han är den bästa människan som gått på jorden. Den mest ärofulla, den noblaste människan som gått på jorden. Den personen med den högsta, bästa, vackraste karaktären någonsin. Så att studera hans liv blir det bästa som finns. Att studera hans liv blir att studera den bästa biografin och historien som finns av någon människa någonsin. Vi muslimer har i den första, viktigaste grunden i vår religion att vi säger Ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Med dessa två ord blir vi muslimer. Så hälften av trosbekännelsen är jag vittnar om att Muhammed är Allahs sändebud. Är det då inte angeläget och viktigt att veta vem Muhammed är? Hur kan du säga jag vittnar om att Mohammed är Allahs sändebud och du inte vet vem han är? Du vet ingenting om hans liv. Låter det logiskt? Nej, wallahi. Om det lägger den här viktiga grunden så måste vi studera den. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad är hans sändebud. Vi kan inte dyrka Allah förutom med det som Muhammad har lärt oss alayhi salatu wassalam. Finns ingen väg till Allah. Finns ingen väg till paradiset förutom Muhammeds väg alayhi salatu wassalam. Du kan inte göra en gärning i islam om den inte utförs i enlighet med profeten Muhammad sunnah alayhi salatu wassalam. Om du försöker göra någonting och närma dig Allah och den inte är i enlighet med sunnah, så kommer denna gärning att förkastas och den kommer inte att accepteras. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Du, ja Muhammad alayhi salatu wassalam, leder till den raka vägen. Så att vi kan inte känna till den raka vägen, Allahs väg, förutom genom Muhammad alayhi salatu wassalam. Så hur kan du säga att du följer den raka vägen? Du följer Muhammad alayhi salatu wassalam och du inte vet vem han är. Ett annat argument är också att när vi dör, och vi kommer alla att dö, och när vi ligger i graven, så kommer det att komma två änglar till oss, munkar och nakir. Och de kommer att fråga oss tre stycken frågor i graven. Och en av dessa frågor är: vem är din profet? Vem är Muhammad alayhi salatu wassalam? Och utan rotad, förankrad tro och kunskap om denna profet kommer du inte kunna svara. Så att det gäller att man verkligen förankrar den här tron i sitt hjärta på denna välsignade profet alayhi salatu wassalam. Ett annat argument till varför man ska studera sira, och det kanske är från de viktigaste av argument, det är att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen säger: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ni har sannoliken i Allahs sändebud ett gott exempel för dem som hoppas och bävar inför mötet av Allah och den yttersta dagen. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ahzab att vi har en god förebild i Allahs sändebud. Han är den bästa förebilden, det bästa exemplet, den bästa människan som gått på jorden. Han är den bästa förebilden i vad? I en aspekt av livet eller alla aspekter av livet? Allt. När det kommer till vad vi ska tro på, där finner vi att Muhammad alayhi salam hade den bästa trosuppfattningen. När det kommer till hur vi ska dyrka Allah, där finner vi också att Muhammad alayhi salam är det främsta exemplet och förebilden för alla människor. När det kommer till god karaktär, så finner vi också här att Muhammad alayhi salam nådde toppen av god karaktär. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, som Allah säger, att du besitter sannoliken den högsta karaktären. Så hur ska vi kunna ta profeten Muhammad alayhi salatu wassalam som en förebild om vi inte känner honom? Vad är det du ska följa honom i när du inte ens vet vad han gjorde för någonting under livet? Så här kommer vi tillbaka till att nyckeln till att följa honom är att studera hans liv och sedan följa det man har lärt sig. Och det här är själva frukterna av sira. Att vi ska ta den här kunskapen och sedan förverkliga den i våra liv. Det här är frukterna av sira. Inte bara att det är en bok vi läser och sen var fint, och sen så går vi hem och vi gör totala motsatsen till det vi har läst. Nej, utan låt oss ta oss åt den här kunskapen som vi lär oss. Ta åt oss den här kunskapen och praktisera den i vårt verkliga liv. Det här är det som vi ska eftersträva. En annan viktig punkt när det kommer till varför vi ska studera sira är att vi muslimer är ålagda att älska profeten Muhammad alayhi salatu wassalam mer än alla andra människor. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har sagt att ingen av er kommer att vara en sant troende tills han älskar mig mer än sig själv, sina föräldrar och sina barn och resten av människor. Så vi ska älska profeten Muhammad alayhi salatu wassalam mer än alla andra människor. Hur ska vi kunna få denna kärlek till honom? Här har vi ett medel. Wallahi, den som studerar profeten Muhammeds liv alayhi salatu wassalam kommer att älska honom. Han kommer att älska honom. Och därför, som det berättas av vissa av sahaba, de sa att när de kom till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, så var de inte ens muslimer. Och de hatade profeten Muhammed på grund av den propaganda de hade hört mot honom. Alla lögner och propaganda. Men sen när de såg honom i verkliga livet, lyssnade på honom och såg vad han spred för budskap, så kom de till honom och sa: Wallahi, du var den mest hatade människan till mig, och nu är du den mest älskade människan till mig. För de lärde känna honom. Och så är det. Okunskap är lika med fördomar. Kunskap är lika med förståelse. Och i detta fall då iman och kärlek till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Allah säger i Koranen: Am lam ya'rifu rasulahum am lahu munkirun. I surat al-Mu'minun. Yani, vad är det som får dem att inte tro? Är det att de inte känner till sitt sändebud? Eller är han okänd för dem? Yani, vad är Allah säger i den här ayan? Att ni har ingen ursäkt, folket i Mekka, att inte tro på Muhammed alaihi salam. För det är inte så att ni inte känner till honom. Att ni måste kolla upp hans bakgrund. Kolla upp om han är ärlig eller inte ärlig. Kolla upp vad han har fått den här uppenbarelse ifrån. De visste mycket väl hans ärlighet, hans goda karaktär och hans bakgrund. Och de visste mycket väl att det som han kom med, det var sanningen. Yani, vad är det Allah säger här? Att den som känner profeten Muhammed a.s. har ingen ursäkt att inte tro på honom. Så ju mer man tror på honom, ju mer man studerar och lär sig om honom, ju starkare iman kommer man att få på honom. Och det här för oss också till nästa punkt. En annan nytta av att studera sira är att det är någonting som kommer att öka din tro. Det kommer att ge dig starkare iman. För från iman är att tro på Allahs sändebud. I att tro på Muhammed alaihi salatu wassalam. Och den här tron kommer att bli starkare och mer förankrad i ditt hjärta när du känner till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Naam. Och här finner vi också att personen som då studerar hans liv, ju mera han studerar, ju mera kommer han att tro på Muhammed alaihi salatu wassalam. Och ju mera starkare iman kommer han att få. Så som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbita bihi fu'adak. Allah nämner varför han berättade om tidigare profeter i Koranen. Och ett av syftena är för att stärka ditt hjärta, ja Muhammad. Så när man hör dessa berättelser så ökar man i tro och man blir starkare. Och här kan man också dra en till nytta av att studera sira, baserat på samma vers. Och det är att när man studerar sira, man studerar profeten Muhammeds liv och andra profeter och sahabas liv, så inger det en tröst hos dig. Det kommer att få dig att förstå att du är inte ensam i det som du gör. Du har motstånd, de hade motstånd. Du måste ha tålamod, wallahi, de hade mer tålamod än mig. Så att det inger en tröst och en förebild och får dig att känna att du inte är ensam. Du är muslim, du är muahid, du är en person som lyder Allah Azza wa Jal, en person som håller fast vid sunna. Du är inte den första. Du har motgångar, du är inte den första. Det har funnits folk innan dig som gick i samma fotspår som dig. Och de hade problem, men de uthärdade. De var tålmodiga och de fick det goda slutet. Yani, det inger en känsla av att du ska tävla med dem. Att du ska uppnå det som de uppnådde. Och om det var möjligt för dem, är det möjligt för dig. Och i slutändan, de hade det svårare än dig. Som de hade sabr, så måste du också kunna ha sabr. Är det inte så? Då sahaba kom till profeten Muhammed a.s. i Mekka. Och de säger: Rasulullah, gör dua för oss. Ser du inte hur svårt vi har det? Ser du inte våra motgångar? Och då så tröstade han sahaba. Och han säger att Allah kommer att fullboda den här religionen. Det fanns folk före er som prövade så hårt på grund av sin tro att man grävde ett hål i marken och stoppade ner dem i marken. Och för att få dem att lämna islam så började man att såga dem på mitten. Levandes började man att dela dem på mitten i tortyr för att de skulle lämna islam. Men de lämnade inte islam. Och andra människor tog man gafflar, järnföremål och slet av huden in till benen för att de skulle lämna islam. Men de lämnade inte islam. Och Allah kommer att fullborda den här religionen. Så man hör såna här berättelser. Och du tänker på att jag har det så svårt som muslim. Jag får inte ha skägg, jag får inte ha si, jag får inte be. Och det här, dina utmaningar är ingenting jämfört med det som de hade. Men de stod på sig. Då måste jag också stå på mig. Eller hur? För paradiset är inte gratis. Paradiset är omgivet med saker som är svåra. Och det gäller att man har tålamod i att uppnå det här höga målet. Nah. Här kan vi också ta lite mer nyttor med att studera sira. En av dessa nyttor är att sira förklarar mycket av Koranen och Sunna. Det ger dig en helhetsbild. Det får dig att inse. Du får en mer omfattande kunskap av Koranen och av Sunna. Som vi nämnde att Allah till exempel i Koranen i en viss sura talar om ett slag, ett krig. Och bitarna kanske inte faller på plats. Men när du läser i sira-boken hela slaget, dess orsak och vad som hände från början till slut. Och sen kollar på Koranverserna, då kommer du att få en riktig förståelse av Koranverserna. Så sira ger dig den här helhetsbilden av islam. Den visar dig också varför vissa saker och ting hände. Varför, som vi sa, blev det här slaget? Varför gjorde man den här fredspakten? Och så vidare. Varför sändes vissa verser ner? Och när sändes de ner? I vilket sammanhang sändes de ner? Allt det här framgår när man studerar sira. Nah. En annan viktig sak med att studera sira är att när man studerar sira så förstår man också vilka otroliga uppoffringar profeten Muhammed gjorde alaihissalam för att sprida den här religionen, för att sprida tauhid. Man förstår verkligen hur mycket han kämpade för att sprida den här religionen, för att du ska vara där du är idag. Profeten Muhammed alaihissalam var den som vägledde oss med Allahs vilja. Ska vi inte känna till hans uppoffringar? Ska vi inte vara tacksamma mot honom? Att han gjorde detta goda för oss? Jo. Och det här lär vi oss genom att studera sira. En annan vacker sak med sira är att sira är väldigt enkelt att ta åt sig. När man studerar vissa kunskaper så kan de ibland vara tunga. Det kommer kategorier, det kommer villkor och olika ikhtilafat och så vidare. Men sira, det är berättelser. Och berättelser har människan lätt att ta åt sig. Du sitter bak, du njuter och lyssnar. Och du behöver inte anstränga dig speciellt mycket. Är det inte så? Och till och med när det kommer till hadither så finner vi ofta att berättelser i hadither är lätta att ta åt sig. Det var en man som gjorde si och så och han fick si och så. Det är lätt att komma ihåg. Är det inte så? En annan viktig sak när det kommer till att studera sira är att sira lär oss också hur vi ska göra da'wa. Hur vi ska sprida islam. Hur gjorde profeten Muhammed alaihissalam da'wa under de här 23 åren? Vad var det han började med? Hur var det han tilltalade folket? Vad använde han för medel? Vad använde han för ord? Vad gjorde han när han fick motstånd? Gav han upp? Eller gav han inte upp? Vem var det han skickade för att göra da'wa? Vad var det de skulle kalla till? Och så vidare. Yani, menhaj da'wa. Hur man ska kalla till islam. Det är också viktigt. För många idag, de säger vi ska göra da'wa. Men de gör inte da'wa så som profeten Muhammed a.s. och hans sahaba gjorde da'wa. De gör da'wa till en ideologi, till en politisk grupp, en sekt eller någonting sånt. Eller de ger da'wa på fel sätt och börjar med fel saker. Och betonar fel saker i sin da'wa. Och glömmer bort det viktigaste i profeten Muhammeds da'wa a.s. Vilket var vad? Att kalla till tawhid. Att kalla folket ut från mörkret av kirk till ljuset av ett tawhid. Det här är det man ska betona i sin da'wa. Det här är det viktigaste i alla profeternas kall. Och det här framgår klart och tydligt för den som studerar as-sira. En annan viktig sak som vi kan ta som sista, eller vi kan ta två punkter till, är att vi muslimer söker alla framgång. Individuellt eller som en grupp och som en umma. Och vi finner att umman idag lider, den blöder och den är i förnedring på många sätt. Och hur kan vi ta oss ur dessa problem? Hur kan vi uppnå ära och seger och framgång i detta liv? Svaret är enkelt. Det är att gå tillbaka till det som gav profeten Muhammed a.s. och hans sahaba ära. Är det inte så? Subhanallah. På 23 år så spred han det här ljuset av islam. Från att det nästan inte var, eller det var ingen muslim alls på jorden, så blev islam den dominerande religionen. Subhanallah. Med deras starka iman och övertygelse. Så att man går tillbaka och kollar på vad hade de för tillvägagångssätt i att uppnå denna ära. Låt oss gå den vägen som de gick. Den sista punkten i, när vi kommer till sira. Och det finns många nyttor, jag nämner bara några här. Är också att vi är i behov av sira för att kunna inte bara vara allmänbildade och känna till våran religion, utan också kunna försvara våran religion. För det finns ibland fiender till islam som sprider propaganda mot islam. Och de baserar sig på lögner och tar saker ur dess kontext. Taib. De sprider lögner, du träffar någon missionär och han hittar på någon konstig berättelse och säger Muhammed gjorde si och så. Så du blir helt förvånad, men det har jag aldrig hört. Och du står där och du kan inte svara. Du känner att men det här är fel, det här är säkert inte sant. Men du har inte riktigt kunskapen för att svara. Och det får man när man studerar sira. Och då lär man sig att men det här stämmer och det här stämmer inte. Taib. Eller som vi sa, att de tar någonting ur dess kontext. Någon satt på tv i Sverige och han säger Muhammed a.s. attackerade en by och dödade flera hundra judar. Det låter va? Det låter grymt. Bara sådär attackerade en by och bara slaktade folk. Bara sådär, säger han. Men läser du sira och studerar så förstår du att de här människorna hade en fredspakt. Och de bröt pakten och de attackerade Muhammed a.s. Så det var krigstillstånd. Och då förstår man varför han gjorde det han gjorde. Och då har man ett svar på vad som hände. Är det inte så? Ja? Och det är jätteviktigt i islam. De kommer idag och säger att ja, det står i surat Tauba. Man ska döda alla kuffar vad de än är. Har ni inte hört den? Ja? Det står i Koranen, döda alla kuffar. Här, gå tillbaka till sira. Det är jätteviktigt. Hur yani, praktiseras islam i det verkliga livet? Och det är också kanske en av de viktigaste aspekterna av sira. Hur Koranen och sunnan verkligen yani, praktiseras i det verkliga livet. Och då går man tillbaka till sira. Då finner man att det står i Koranen att döda kuffar, men det står samtidigt i sira att profeten Muhammed a.s. hade fredspakt med kuffar. Hans granne var jude. Han dödade inte honom. Tills den dagen han dog. Hans granne var jude. Varför fick han inte döda honom? Om man ska döda alla kuffar. Är det till motsägelsefullt? Och då förstår man att de här verserna som handlar om krig handlar om krigstillstånd och på slagfältet. Att man är yani, rakt på sak och man krigar och står upp för sanningen och så vidare. Inte när det kommer till civila, fredstillstånd, folk som man har en fredspakt med och så vidare. Så att sira hjälper oss att förstå Koranen och sunnan. Hänger ni med? Så mashallah, det är en väldigt, väldigt vacker och viktig kunskap som varje muslim ska lägga vikt på. Vi tänkte nu läsa det förordet som författaren tar upp. Och som vi sa, vi har valt den här boken Al-Fusul av Ibn Kathir. Det finns många böcker i Sira. Vissa av de här böckerna är skrivna idag, den här tiden. Men det är alltid bäst att referera tillbaka till äldre böcker. En stor imam som alla respekterar. Finns det inte någon här, eller tycker vi inte alla om Ibn Kathir? Och känner vi inte alla till Ibn Kathir? Som har skrivit kanske den mest kändaste tafsir i islam. Tafsirboken. Så han är en känd stor imam. Ingen tvivlar på detta. Taib. Så det är alltid bäst att gå tillbaka till böckerna av Salaf. Böckerna av våra tidigare lärda. Vi söker baraka i dessa böcker. Taib. Och Ibn Kathir föddes år 701 hijri. I år 1301 efter Kristus, efter Jesus. Så han föddes år ungefär 700 hijri. Och han dog då år 774. Hans kunya är Abul Fida. Och hans namn är Ismail ibn Umar ibn Kathir. Han växte upp i en nobel familj. Hans far dog när han var ungefär 3 år gammal. Och hans far var en känd alim som höll yani, predikningar och tal. Och var väldigt kunnig i islam. Och de bodde i Sham, nere i Syrien. Och därför kallas också Ibn Kathir för Al-Busri al-Dimishqi. Busri refererar till en stad som ligger i Sham i Syrien. Och sedan al-Dimishqi från Damaskus, för det var där han också sen studerade islam. Och han är också Qurashi från yani, profeten Muhammeds kabila, stam alayhi salatu wassalam. Och Ibn Kathir, som vi sa, är väldigt kunnig. Han var student till Ibn Taymiyyah och blev väldigt påverkad av Ibn Taymiyyah. Och tog åt sig många av hans fatawa, vilket också orsakade att han fick problem. Att han blev förföljd och han blev fängslad och liknande saker. För att han gick emot vad många människor sa på den tiden. Men han stod upp för sanningen. Taib. Och från hans lärda var också Imam al-Mizzi, en av de största ulema i hadith. Och han gifte sig också med Imam Mizzis dotter, som också var kunnig i islam. Så mashallah, han var otroligt kunnig i islam. Och han har skrivit många, många kända böcker i islam. Och från de kändaste är de böcker som vi nämnde, Tafsir ibn Kathir. Och han har också en bok som heter Bidaya wa Nihaya, början och slutet. Och det är en bok som tar upp yani berättelsen från Adam a.s. och innan Adam, fram tills domedagen. Yani han, mashallah, går igenom allting, islams historia. Och även där finns det mycket sira. Men den är mycket längre än vad som finns i den här boken. Den här boken är förkortad och förenklad. Ja. Och han har många andra kända böcker, rahimahullah ta'ala. Så den här boken, som ulema säger, den är enkel. Han har inte försvårat den. Han har inte använt massa svåra termer. Utan han har lagt upp boken väldigt pedagogiskt och enkelt. Så den är lätt att ta åt sig. Och därför valde vi den här boken. Ja. Och boken har också förklaringar av ulema. Idag till exempel, vi kommer att ta från dessa förklaringar. Och det är Sheikh Abdurrazak al-Badr som har gått igenom den här boken. Och också en annan från våra ulema, Mohammed bin Hadi al-Madkhali, har också gått igenom den här boken. Så vi kommer att ta från deras förklaring när vi går igenom. Och boken har också fotnoter. Och vi kommer också att hämta lite fawaid, lite nyttor och lärdomar från andra böcker. Till exempel idag, om vi hinner, kommer vi läsa lite från Zad al-Ma'ad av Ibn al-Qayyim. Där han går igenom en av de punkterna som författaren tar upp i boken. Ja. Så låt oss då börja med förordet på boken. Författaren säger Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Han börjar med al-basmala, vilket är sunna. Profeten Muhammad a.s. brukade börja sina brev med bismillahirrahmanirrahim. Och vi finner också att Allah azza wa jalla börjar varenda sura i Koranen med al-basmala, förutom surat al-Tawba. Wabihi nasta'in, och vi söker Allahs hjälp. Det är också jätteviktigt att muslimen ständigt söker Allah azza wa jalls hjälp i det som han gör. Alltid. Vi kan inte göra någonting utan Allahs hjälp. Och han säger sen alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Han lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala och sänder salam över dem av Allahs tjänare som han har upphöjt. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Och vissa av de här termerna är lite svåra att översätta spontant. Men han lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala med dessa välsignade lovprisningar så som Allah tycker om och är nöjd med. Och han säger sen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Jag vittnar om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, och han har ingen partner vid sin sida. Ett vittnesmål som jag gör uppriktigt från mitt hjärta, som jag gör med avståndstagande från kyrk. Och jag erkänner också att jag är yani din tjänare, ja Allah. Och jag söker skydd hos dig Allah från ondskan av alla shayatin och att följa sina lustar. Och jag håller fast vid Allahs starka rep som han sände ner till sitt sändebud Al-Amin Muhammad Khairil Wara, den bästa av profeter. Salawatullahi wa salamuhu alayh daiman ila yawm al-hashr wal liqa. Och han sänder frid sen över profeten Muhammad alayhi salatu wa salam. Och så säger han, wa radiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Och må Allah vara nöjd över hans sahaba, hans fruar, hans barn och hans följare allihopa. Wa ulil basairi wa nuha, och folket av förståelse och kunskap. Och så säger han sen amma ba'd, fortsättningsvis. Och det här är också något som är sunna när man talar, att man använder termen amma ba'd, som ni säkert hör på khutban, eller hur? Och efter att man har sagt amma ba'd och påbörjar en mening, så ska meningen börja med bokstaven fa på arabiska. Så han säger sen då, fa innahu la yujmalu bi ulil ilmi ihmal ma'rifatul ayam an-nabawiyya wa tawarikh al-islamiyya. Här säger han en väldigt viktig sak. Han säger, det är inte passande för folket av förstånd, folket av kunskap, att vara ovetande, att inte vara kunniga när det kommer till profeten Muhammed sira alayhi salatu wasalam och den islamiska historien. Yani broder, syster, det är inte passande. Det är fult. La yujmal, det är inte vackert att en muslim är okunnig om sira. Wallah, det är fult. Det är inte vackert att en muslim är okunnig om sin profet alayhi salatu wasalam. En muslim ska åtminstone ha grundläggande kunskap och känna till de här viktigaste aspekterna av hans liv. Det var skämmigt för några år sedan. Det var massa ungdomar, de var ute och demonstrerade i försvar till profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, vilket också är fel, för vi demonstrerar inte islam. Utan vill du försvara profeten Muhammad alayhi salam, skulle du följa honom. Taib. Och då hade vissa journalister gått och frågat de här ungdomarna, vad vet ni om profeten Muhammad? Det är en massa frågor. Var föddes han? När föddes han? Det visade sig att de kunde ingenting. Ja, vad är det här för något? Ja, vill du verkligen följa profeten Muhammad alayhi salam? Vill du försvara honom? Hur kan du påstå att du älskar honom och följer honom och du vet ingenting om honom? Så det är inte fint. Utan en muslim ska ha kunskap om sin religion. Islam är en religion där vi baserar vår tro på kunskap. Taib. Så man måste ha kunskap om profeten Muhammad a.s. och om islams historia. Och islams historia och generellt historia är viktigt att känna till. Profeternas berättelser och sahabas berättelser och historia generellt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Det finns sannoliken i deras berättelser tankeställare för folk som har förstånd. Att när man studerar sira och tarikh så får man sig lärdomar. Vad gjorde de som ledde dem till framgång? Vad gjorde de som gjorde att det gick fel för dem? Och när vi kollar i Koranen och när vi kollar i sira så finner vi de här två. Folket av lycka och folket av olycka. Folket som det gick bra för och folket som det kommer att gå dåligt för. Är det inte så? Ahlul iman och ahlul kufr. Och då kan man ta lärdom. Vad gjorde de som var bra? Låt oss göra samma sak. Och vad gjorde de som var fel? Låt oss akta oss för att göra det som de gjorde. Ta in. Så att studera historia är någonting viktigt. Och han säger sen Ibn Kathir att denna islamiska historia innehåller då mycket, mycket fawaid som varje kunnig person måste känna till och som man inte ursäktas för att vara okunnig om. Och jag vill, yani, han säger här, komma med, yani, min del i det här och göra den här lilla boken, enkla boken om sira, som ska vara en madkhal, som ska vara som en ingång till denna kunskap och ett exempel och ett smakprov på sira och som ska hjälpa människan att komma fram till den här kunskapen. Så han säger: wa ala Allahi i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi. Att jag förlitar mig på Allah och jag vänder mig till Allah och söker hans hjälp. Och han säger att den här boken handlar om profeten Muhammeds nasab alayhi salatu wassalam, det vill säga hans släktträd och hans sira och de bevis på att han var en profet och vad som hände i islam efter honom. Wallah, det verkar som att författaren inte hann skriva färdigt det här projektet. Det verkar som att han ville fortsätta efter boken och skriva en förenklad biografi eller förenklad historia av islam och vad som ska hända fram till domedagen. Yani samma koncept som Bidaya wa Nihaya fast enklare. Men det verkar som att han inte hann färdigt utan han stannade vid sira. Taib. Och det är också värt att nämna att den här boken delas upp i två delar. Den första delen och den andra delen. Och den första delen handlar om sira och den andra delen handlar om shama'il. Profeten Muhammeds utseende alayhi salam, hans karaktär och yani, namnet på hans barn och hans fruar och liknande saker. Det nämner han i slutet på boken. Taib. Så första delen av boken är mera sira. Ja. Och vi kommer idag bara läsa ett litet stycke från det första kapitlet. Taib. Författaren säger: Fasl, vikr nasabihi. Vi ska nämna profeten Muhammeds släktträd alayhi salatu wassalam. Och ja ikhwa, mina bröder och mina systrar. När man säger Muhammed, då ska ni säga sallallahu alayhi wasallam. Så att det hörs eller så att det inte hörs. Eller vad man säger i alla fall med munnen. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Det är en av hans rättigheter. Och därför så sa han att al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi. Vem är den snåla människan? Den som hör mitt namn nämnas och inte sänder salat över mig. Så var inte snåla. Utan säg sallallahu alaihi wasallam. Det är balash, eller hur? Det är gratis. Och det finns så mycket belöning att säga det. När du säger en gång sallallahu alaihi wasallam, du får 10 hasanat. Allah suddar bort 10 synder. Och Allah höjer dig 10 nivåer. Mashallah. En enda gång. Sallallahu alaihi wasallam. Och varenda gång du säger det, så finns det speciella änglar vars enda uppgift är att leta efter folk som säger dessa ord. Och vissa hadith nämner att det står änglar vid profeten Muhammeds grav alayhi salatu wassalam. Och de har fått en hörsel där de kan höra allt som händer på jorden. Och de lyssnar efter folk som säger sallallahu alayhi wasallam. Och när du säger det, du säger det, så kommer änglarna att förmedla detta vidare till honom. Till Muhammeds själ alayhi salatu wassalam. Och de kommer att säga ditt namn. De kommer att säga Abdul Wadud sa sallallahu alaihi wasallam. Så att ju mer gånger du säger det, ju mer gånger kommer profeten Muhammad alaihi wasallam att höra ditt namn. Och kommer att bli bekant med dig. Taib. Och det finns många andra dygder i att just säga sallallahu alaihi wasallam. Men det är definitivt någonting som man inte ska vara snål med. Namn. Författaren börjar detta, eller denna bok, med att nämna några av profeten Muhammeds namn alaihi salatu wassalam. Och han säger han är Sayyid Waladi Adam. Han är människornas mästare. Abul Qasim, pappa till Qasim, Muhammed och Ahmed och Al-Mahi, den med vilket Allah suddar bort kufr, Al-Hashir, den som kommer att, folk kommer att återuppstå vid honom eller efter honom. Wal-Aqib, den sista, vilket inte finns någon profet efter. Wal-Muqaffi, wa Nabiyu Rahma, wa Nabiyu Tauba, profeten av Rahma och profeten av Tauba. Wa Nabiyu Al-Malhama, och profeten av strid. Ibn Abdillah. Naam. Här nämner författaren några av profeten Muhammeds namn alayhi salatu wassalam. Och där tänkte vi stanna för idag, men vi tänkte läsa förklaringen på dessa namn från Ibn al-Qayyim. Och Ibn al-Qayyim har också en väldigt fin sirabok som heter Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Taib, yani vad varje människa behöver känna till från den bästa människans vägledning, Muhammad alayhi salatu wassalam. Och den här boken är i, om jag inte har fel, 5 eller 6 volymer. Och handlar om, mashallah, många, många aspekter av profeten Muhammeds liv, alayhi salatu wassalam. Taib. Så han förklarar dessa namn, som här nämndes i boken, och lägger till några andra vackra namn. Namn. Han är Ahmed. Ahmed är det namnet som också nämns i Koranen, att Isa alaihi salam, profeten Jesus, sa till sina följeslagare att det kommer att komma en profet efter er som heter Ahmed. Och Ahmed betyder en person som prisas mycket. Och man kan enligt vissa ulema, en person som prisar Allah mycket. Och båda betydelserna stämmer. Att han är den som prisar Allah mest. Taib. Den som prisar Allah mest. Muhammed har också samma betydelse. Den som prisar Allah Azza wa Jal mest av alla. Och Allah Azza wa Jal kommer att inspirera profeten Muhammed alayhi salatu wassalam, så att han kommer att lovprisa Allah på domedagen på ett sätt som ingen annan människa har gjort före honom. Taib. Och han är Ahmed, det vill säga den som verkligen prisas mest av människor. Folk uppskattar det han har gjort, för han är den bästa människan. Namn. Ett av hans namn är också El-Mutawakkil. Och det här har nämnts i Sahih Bukhari från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Där han säger att jag läste i ett taurat. I ett taura. Det gamla testamentet, yani, Tora. Jag läste där om profeten Muhammeds egenskaper, alayhi salatu wassalam. Och där stod det, Muhammadun Rasulullah. Taib. Abdi wa Rasuli. Att Allah säger, han är min slav och mitt sändebud. Jag kallade honom för el-mutawakkil, den som förlitar sig. Laysa bifaddin wa la ghalil. Han är inte hård eller sträng. Och inte heller en person som höjer rösten och skriker på marknaderna. Och han är inte heller en person som ger igen ont med ont. Utan han förlåter och överser. Och jag kommer inte att ta hans liv tills jag har etablerat den raka religionen La ilaha illallah. Och folket kommer att säga La ilaha illallah. Och där slutar hadithen. Och då så säger Ibn al-Qayyim att han är den som är mest berättigad till detta namn, El-Mutawakkil. För han var den som verkligen förlitade sig på Allah, att Allah skulle etablera den här religionen. Att Allah skulle etablera och sprida den här religionen. Vilket Allah Azza wa Jal också gjorde. Ett namn som författaren också nämnde var El-Mahi. Mahi är den som suddar bort eller utplånar. Och då så säger han, yani al-mahi huwa alladhi maha Allah bihi al-kufr. Att Allah subhanahu wa ta'ala med Muhammad al-mahi alayhi salatu wassalam utplånade eller suddade ut kufr. Och han säger här Ibn al-Qayyim att det finns ingen från skapelsen som har utplånat och tagit bort så mycket kufr som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Alla profeter har ju kommit och utplånat och suddat bort kufr. Men ingen har gjort det som kan likställas med det som profeten Muhammad a.s. uppnådde. Han säger varför. För han sändes på jorden. Och hela mänskligheten var kuffar. Förutom en liten grupp av Ahlul Kitab. Taib. Och resten av folk, de var Ubadul Authan. De dyrkade statyer. Eller de var Yahud, Maghdubun Alihim, eller Nasara, Dalin, kristna, eller Sabi'ah, tillhörde denna religion, Dahriya, folk som inte känner till Allah, eller vem de ska dyrka. Eller folk som dyrkade stjärnor, eller folk som dyrkade elden, eller folk som var filosofer och inte kände till profeternas religion. Så Allah subhanahu wa ta'ala suddade bort allt detta med hans sändebud. Tills det att hans religion blev den dominerande religionen. Och islam nådde dit natt och dag når. Subhanallah. Så, och det var det jag nämnde innan. Att på så kort tid, 23 år, så spred sig islam över arabiska halvön. Och sen, lite under profetens liv, och strax efter det persiska riket och det kristna riket föll. Och islam tog över. Så det spred sig dit dag och natt kan nå. På en sån otroligt kort tid. Så han är al-mahi. Al-hashir betyder yani och huwa dam wal-jam. Yani folk kommer att samlas vid hans fötter. Yani på domedagen. Så kommer folk att samlas vid honom. Han är också al-aqib. Och han säger al-aqib betyder här yani den sista av profeter. Det finns ingen profet efter honom. Och han är vid positionen av ett sigill, yani som har avslutat profetskapet. Och därför kallas han för al-aqib. För det finns ingen profet efter honom. Han kallas också för al-muqaffi. Och det här är liknande det som var innan. Yani han är den sista. Och det finns ingen som kommer att komma efter honom. Han är också Nabiyu Toba. Som här nämndes. Nabiyu Toba. Profeten av Toba och ånger. Och här säger Ibn Qayyim att det var han som öppnade dörren till Toba. För folket på jorden. Så Allah subhanahu wa ta'ala förlät dem med sin toba. En toba som inte har yani nått mänskligheten, vars liknelse inte har nått mänskligheten tidigare. Yani den toban som Allah azza wa jal gjorde över folket på hans tid har aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia. Och han säger också att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam var den personen som gjorde mest toba och istighfar någonsin. Så som han sa, eller de brukade räkna, att han under en sammankomst så sitter han och säger 100 gånger Rabbir firli wa tuba alayya innaka anta tawwabul ghafur. 100 gånger på en sammankomst så sitter han själv och säger Allahumma ghafirli eller Rabbir firli, och Allah förlåt mig, wa tuba alayya, och acceptera min tauba. innaka anta tawwabul ghafur. Du är den som förlåter och döljer våra synder. Subhanallah. Och han sa också, ey Johannes, folk, be er en herre om förlåtelse, för jag ber Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen. Så det är, vilken aspekt? Att Allah öppnade dörren till toba. Att profeten Muhammad a.s. var den profeten som gjorde mest toba. Och han nämner också här att den toban som Allah azza wa jall gav till den här umman är den mest perfekta toban. Och den enklaste, och den toban som accepteras snabbast. Taib, varför? Han säger att folket innan, när de skulle göra toba, så var det väldigt svårt. Till exempel Bani Israel, när de hade dyrkat kalven, deras toba var att döda varandra. Att ta sitt liv, det var deras toba. Till skillnad från våran umma, alhamdulillah, Allah azza wa jall har gjort våran toba en nedem och en iqla. Att du känner ånger och du lämnar synden. Så mycket enklare. Alhamdulillah. Och du gör toba om och om och om hela tiden. Och Allah kommer att förlåta dig. Alhamdulillah. Dörren till toba är öppen. Så han är Nabiul Toba. Han är också Nabiul Melhama. Melhama, yani profeten av de stora slagen. För han kom och ut och stred dessa stora slag för islam. Och islam spred sig. Han är också Nabiul Rahma. Profeten av barmhärtighet. Då Allah subhanahu wa ta'ala sände honom som en rahma till hela mänskligheten. Muslimer och icke-muslimer. Nam. Tills författaren säger han är också Al-Fatih. En av hans titlar är öppnaren, erövraren. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala öppnade med honom dörren till vägledning. Bab al-Huda. Då den innan honom varit stängd. Och Allah subhanahu wa ta'ala öppnade med honom blinda ögon. Han öppnade med honom öron som inte kan höra. Hjärtan som inte kan tänka, eller hjärtan som är stängda. Och Allah subhanahu wa ta'ala öppnade med honom kontinenter och länder. Och Allah öppnar också med honom dörren till paradiset. Och han öppnar också med honom vägen till kunskap och goda gärningar. Ja. Subhanallah. Ja. Och han är också Al-Amin. Den pålitliga. Han är Al-Amin Al-Wahi. Den som Allah subhanahu wa ta'ala sätter sin tillit till att ta hand om uppenbarelsen och att sprida uppenbarelsen. Och som vi känner till, så var det också ett av de namn som han fick och som han var känd för av folket i Mekka. As-Sadiqul Amin alayhi salatu wassalam. Folket litade på honom, för de visste att han ljög inte, han svek inte och han bedrog inte någon. Och han säger att han är också Al-Bashir, den som varnar. Yani den som varnar och den som ger glada nyheter. Han ger glada nyheter till folket av lydnad med att de ska få belöning. Och han varnar folket av synder med att de ska straffas. Och han är också abd. Allah kallar honom för abd. Allahs slav. Vilket Allah nämner på flera ställen i Koranen. Så det här var några av de namn som Ibn al-Qayyim tog upp. Och vi inshallah fortsätter nästa vecka. Då kommer vi tala om profeten Muhammeds släktträd alayhi salatu wassalam. Och kanske lite grann om hans födelse alayhi salatu wassalam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.